Jag skulle vilja ta dig med till ett ord i Matteus, det 13:e kapitlet, den 33:e versen. Ännu en liknelse gav han dem. Himmelriket är som en surdeg, som en kvinna tar och blandar in i 3 mått mjöl tills allt sammans blir syrat. Jag satte en rubrik också. Jag har aldrig predikat över den rubriken förut. Surdegens evangelium. Jesus talar ofta i bilder. Vi brukar kalla det för liknelser. Jag kan väl säga inom teologin så är liknelsetolkningen ett alldeles speciellt ämnesområde. Det är inget vem som helst ska ge sig på egentligen, därför att liknelserna som vi har i Bibeln är kopplade till österlandet. Så vi kan inte bara överföra till vår tid. Och det är viktigt att komma ihåg att när man tittar på liknelserna så relaterar det till det som hände runt omkring. Det var på den tiden väldiga vardagshändelser. Om herden och fåren, bröllopsfesten och inbjudningarna, ogräset i åkern och att göra människor till, eller göra lärjungar till människofiskare. Allt det här kräver att man vet lite grann hur det fungerar på den tiden. Med fårskötsel, ja, det finns ju ett antal som sysslar med sånt. Men kanske på ett annat skala, på ett annat sätt än vad man gjorde på den tiden. Eller ta det här med bröllopsfesten och inbjudningarna till dem. Vi är vana att man skickar ett sånt där inbjudningskort, att du är välkommen att övervara vigseln mellan och så vidare, va? Och så står det ett OSA längst ner. Om sonen Anders ska med. Nej, om svar anhålles. Men så var det inte då. Man skickade inget, man hade inget postverk. Utan man skickade först en invit. Det kommer att bli ett bröllop. Sen skickade man bröllopskläderna. Så att göra bröllop på den tiden, det var inte billigt. Utan utöver att man skulle ha god mat och hålla på i flera dagar, så skulle man också skicka ut kläder till alla de som skulle komma. Därav den här bilden att en man sitter där på väg in i bröllopet utan bröllopskläder. Och då kan man tänka sig, ja men kunde man inte komma som man var? Nej. Bröllopskläden var en symbol på rättfärdighetens klädnad, som man skulle vara iklädd innan man mötte sin brudgum. Så att den här bilden, nu ska inte jag tala om det, jag ska tala om surdegen. Surdegens evangelium. Men det blir ett anti-evangelium först. Går det bra? Så tar vi det positiva sen. Alltså, ja, idag är det ju många som håller på med surdegsbak och sånt där, va? Och degen ska, vi har en son som åtminstone för några år sedan älskade det. Kom han hem och hälsade på och skulle alltid baka surdegsbröd. Och det är kanske nyttigt. Det är mycket möjligt. Jag har inte möjlighet att smaka på det här, eftersom det oftast bygger på vetemjöl och det passar ju inte med riktigt. Men vi ska komma ihåg att surdeg, alltså när jag i början började läsa Bibeln, så tänkte jag det här med sur, det har med något surt att göra. Någonting som inte är riktigt okej, och surdegen som ska genomsyra, ja men det är säkert något negativt. Och det finns ju en mängd bibelord som är liksom riktat sig negativt. Vi ska inte ha med det gamla surdegen att göra. Så Galaterbrevet tar upp det här och Jesus tar upp det här i en del liknelser. Men det finns också den positiva surdegen. Himmelriket är som en surdeg. Himmelriket. Alltså detta gudstanken om evighetens värld som redan finns här och nu. Tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himlen så också på jorden, i Matteus 6 och 10, va? Och det som sker i himlen är väl inget surt. Det är väl något underbart. Utan det talar mer om någonting som ska genomsyra där vi är. Men om vi börjar med det negativa, så kan vi nämna om att vi ska passa oss för fariseernas och sadduceernas surdeg. Står det. Varför då? Alltså egentligen. De har fått egentligen lite onödigt negativt klang, sadduceer och fariseer. Vi kan säga ändå, även om det blev fel så ville de rätt. Eller hur? De förstod ju inte bättre. De skulle hålla lagen till varje liten prick, va? Och så inte nog med det. Sen var det alla de där 368 eller vad det var, ytterligare regler som de äldste hade skrivit, va? De skulle vara så perfekta som hamnade i lagen. Och när Jesus kom så upptäckte de inte nåden. Att det fanns förlåtelse, upprättelse. De var ungefär som hinduismen är idag, va? Hinduismen ger massa regler. Men missar du en, så det enda hinduismen säger, nu har du misslyckats. Nu är det kört. Nu har du ingen chans längre. Så var det med fariseerna och sadduceernas surdeg. Och Gud ge oss att inte vi hamnar där. Att vi inte hamnar i det här gamla tänkandet. Vår gamla natur, vårt gamla sätt. Så vi börjar nagelfara varandra. Så inte vi blir såna här religiösa poliser. Jaha, här missar du. Nu får du göra bättring här. Utan vi ser nåden. Himmelrikets surdeg. Som ska genomsyra. Men det finns mycket av den gamla surdegen. Galaterbrevet tar upp det här. Det tredje kapitlet. I den sjunde versen. Ni började bra. Vem hindrar er så att ni inte längre lyder sanningen? Den övertalningen kom inte från honom som kallade er. Lite surdeg syrar hela degen. Jag för min del litar på er i Herren att ni inte ska vara av annan mening. Men den som skapar förvirring bland er ska få sin dom, vem han än är. Femte kapitlet. Ja, det är bra. Vi får en annan bud. Ska vi rösta? Eller ska ni slå upp i Bibeln och titta? Femte kapitlet. Det är jag som har skrivit fel. Förlåt mig. Unnskyld mig. Det var så här att natten var ganska långt framskriven i natt när jag satt med det här. Men bibelordet stämde i alla fall, även om det var på fel ställe. Det finns i Bibeln i alla fall, så kan ni kolla det då nu. Så. Är ni överens om det? Ja. Lite surdeg syrar hela degen. Här talar han till församlingen i Galatien. Som hade verkligen startat rätt. Med stor längtan, hängivenhet och överlåtelse. Men så kom de där poliserna in och sa, men så kan ni inte göra. Så kan det inte vara. Så får det inte vara. Ni vet, ni är ju av den släktet och av det folket. Och så föll man tillbaka. Alltså, Galaterbrevet, det finns mycket gott i Galaterbrevet. Väldigt mycket gott. Men det finns något tragiskt över den galatiska församlingen. De har startat det. Och så hamnar de fel. Varför då? Jo, det gamla livet börjar på nytt igen att verka bland dem. Vi går till Matteus. Nu är jag helt säker. 16 kapitel i alla fall. Vi kommer in i ett sammanhang där Jesus talar om brödet och att det ska vara rätta brödet. Och så tänker man så här. Ja, men lägger han sig i vad vi har i skafferiet? Eller i brödkorgen? Och man börjar diskutera med honom. Men så kommer man fram till den elfte versen. Alltså, varför förstår ni inte att det inte var bröd jag talade om? akta dig för fariserna och sadducerna, surdeg. Då förstod de att han inte talade om det att akta sig för surdegsbröd, utan för fariserna och sadducernas lära. Och det här är någonting som vi ska ta till oss. Alltså surdegen, när jag kommer till om en liten stund, har en benägenhet att gripa omkring sig. Att ta tag i oss. Att vi inte kommer ut i frihet som vi ska. Utan vi är påverkade. Och då påverkar det våra värderingar, våra tankemönster. Glädjen sjunker till en bottennivå. För vi måste ju passa oss så vi inte gör fel. Och då kommer lagen, kommer utifrån, medan nåden kommer inifrån. Nåden är inte lagfri. Det betyder inte, att leva i nåden betyder inte att vi kan göra vad som helst. Paulus säger, vi ska inte synda på nåden. Bort det, säger han. Utan nådens lag kommer inifrån. Medan surdegen, om vi säger så här, gamla, det kommer utifrån. Och sätter upp lagparagrafer för oss. Men det är viktigt att se. Vi kan inte göra vad som helst bara för att vi har kommit in i nåden. Och så kommer vi till det här underbara. Alltså det här brann till hos mig i natt när jag satt med det här. Jag hade inte tänkt från början att tala. Jag nämnde idag på förmiddagen att jag ska tala om surdegen ikväll. Och så kommer vi till det här underbara ordet i Matteus 13, 33. Himmelriket är som en surdeg. Som en kvinna tar och blandar in i 3 mått mjöl. Tills allt sammans blir syrat. Himmelriket. Alltså min barndoms teologi föll samman som ett korthus. Ja, det är rätt länge sedan nu i och för sig. Men det var länge sedan jag var barn alltså. För då tänkte jag att allt det där som hade med surdeg att göra och det. Man hörde ju bara talas om det här med fariseernas och sadducéernas surdeg. Och det var något negativt. Det enda gången jag hört predikningar om det här var när det var något negativt. Jag vet inte vad du har för någon bild med surdegen. Men här står de himmelriket. Det är ju inget negativt. Det är ju något positivt. Och nu kommer vi till sensmoralen i den här texten. Surdegen har en enorm kraft att genomsyra. Vi kan tala om det på den negativa sidan. Den slår in i varje liten tankevingling vi har. Va? Alla känslor. Men på den positiva sidan slår också in. Och det finns en tanke att han säger just 3 mått mjöl. Hur mycket var ett mått? Är det någon som vet det? Alltså jag tänkte på sådana här kryddmått när jag läste om mått. Va? Men alltså, då är det ju surdegen, om man hade haft lite grann av surdeg så hade det ju liksom slått ut va. Hur mycket är ett mått? 7,3 liter, ja. Det finns ytterligare en bild, 12 liter. En av det vanligaste när du tar. Det finns alltså, men det är så flera ord som står just i Matteus 13. 12 liter, 3 mått, 36 liter. Har ni bakat på 36 liter någon gång? Det är ju bageriernas storlek det här va. Det är Pfizer här borta och bagerit här på, vad heter de nu som finns på torget? Ja, Henry sa, ja, de håller väl kanske på i den här storleken, knappt de en gång. Så har man lite surdeg. Du har sett en surdegsklump. Och så jobbar man med den till den har genomsyrat hela degen. Så är det med himmelriket. Det finns en parallell, för att du tänker, ja men det var nog 12 liter surdeg också. Men det finns en bild. Är det i Lukas evangeliet vi har den tror jag? Eller Markus kanske det är. Nej, det är Lukas, det 13:e kapitlet. När du kommer till vers 20 så står parallelltexten till Matteus 13. Men i verserna innan står det något annat. Och vi ska se då, de här rubrikerna man satt in, de sattes inte in när det skrevs. Det är viktigt att komma ihåg. Så det var egentligen en flytande text. Och vad står det ifrån vers 18 och 19 i Lukas 13. Därför sa han: vad liknar Guds rike? Vad ska jag jämföra med? Det är likt en senapskorn som en man tar och sår i sin trädgård. Det växer upp och blir ett träd, och himlens fåglar bygger bo bland grenarna. Och sen kommer det här med surdegen som genomsyrar antal mått mjöl. Senapskorn. Är det någon som har hållit på och gjort senap? En mortel och ett senapskorn svart där. Men det är inte stort. Ett senapskorn har den kraften så det kan bli ett träd så himlens fåglar kan bygga bo i det. Vad vill han säga oss? I ett annat fall talar han om tron är som ett senapskorn. Eller hur? Och har vi ett tro som ett senapskorn kan vi säga till det här trädet att flytta det härifrån och dit bort. Det talar om en oerhörd sprängkraft. Jag ska snart komma till poängen som du ska ha med dig imorgon. Om vi är sådana som Gud får blanda sin surdeg i, himmelrikets surdeg i, varför säger jag det? Då är du oövervinnelig. Då är du oövervinnelig. Och allt folket sa jaså. Eller sa vi amen. Alltså, det han vill säga, det är att om himmelriket får en chans i våra liv, så kommer det genomsyra inte bara oss själva utan hela den omgivning där vi finns. Arbetsplatsen, släkten, familjen, kompisgänget, allt kommer himmelriket genomsyra. Inte för att himmelriket är det då initialt det stora, utan det är fullt av sprängkraft. Så som det lilla senapskornet. Det är fullt av sprängkraft. Det säger någonting om dig och morgon. Den situation du är. Jag vet inte alls var du hamnar imorgon. Vilka du kommer möta imorgon. Men en sak vill jag säga. Om himmelriket har fått börja landa i ditt hjärta, så är du oövervinnelig. Inte för att du är du, utan himmelriket är himmelriket. Därför att Jesus är Jesus. Och då vet du när du vaknar i morgon bitti, jag vet att jag vet att jag vet att han bor i mig. Jag vet att jag vet att jag vet att jag kommer få vinna en seger idag. Därför är det viktigt att vi får med oss surdegens evangelium. Det har en sprängkraft. Du ska röra runt ordentligt. Det ska få inta hela dig. Hela ditt liv. Hela din tankevärld. Alla dina värderingar. Dina prioriteringar. Ska jag få ta tag i. Och så ska du bara känna: Gud, du bor i mig. Du bor i mig. Jag är din. Det finns ett ord man talar om. När jag tog upp dig idag på förmiddagen, så vill du ha mer förklaring för att lyssna på förmiddagspredikan. Den ligger ute på internet just nu. Men det finns en tanke som är viktig att ha med oss. Det är att Jesus är den som har vunnit min seger. Det är inte jag som vinner seger, det är han som vinner seger. Jag talar om i Jesu namn. Och då är det så här att det är inte bara en trollformel. Det har blivit det ibland. Utan det handlar om att jag har fått en legitimitet. Jag är känd av honom. När himmelriket har landat i mitt hjärta, då är jag känd av honom. Och det är inte en ytlig bekantskap, utan det är jag är befruktad med honom. Jag är befruktad. Det är det ordet som finns i både den hebreiska och den grekiska texten. Det handlar om att jag är befruktad. Mina tankar är intagna av honom. Mina känslor är intagna av honom. Min prioritet är intagen av honom. Och framförallt min kärlek till honom är intagen. Är jag intagen av honom i mitt hjärta, mitt sinne. I första Johannesbrevet, 4:e kapitel, vers 19, finns en nyckelvers. Gå hem och stava på den. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Du älskar honom därför att han har börjat med att älska dig. Du älskar din omgivning, inte därför att du är så duktig, utan därför att han börjar med att älska dig. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Det är surdegens evangelium. Så jag skulle bara säga, gå ut och lev surdegens evangelium imorgon. Ha med det här. Därför att, varför är tre mått, 36 liter? Ja, det är den enkla anledningen. Den är att det ska visa att lite av Guds kraft kan genomsöra mycket. Kan förvandla mycket. Du kanske står där ensam på din arbetsplats. Ingen annan som tror på Jesus, ingen annan som älskar honom och som ber till honom. Var inte bekymrad. Han som är i dig är större än det som är i världen. Du har mer kraft än det som är i världen. Varför då? Jo, därför himmelrikets surdeg har landat i ditt hjärta. Och kommer forma dina tankar. Kommer forma dina ord. Kommer forma din kärlek. Din prioritet. Och du börjar älska. Till och med de där som är krångliga. Ja, men det finns ju inte en arbetsplats. Det finns krångliga människor. Ja, men vi finns ju där bland annat. Ja, men, så vad då? Vad förväntar vi oss? Det finns krångliga människor. Det finns människor som vi älskar väldigt mycket. Och det finns människor som vi har lite svårare att älska. Men så står det i Guds ord att vi ska till och med älska våra fiender. Smaka på den där. Det går bra för mig. Jag har väldigt bra. Jag får be hur mycket jag vill på min arbetsplats. Får läsa hur mycket Guds ord jag vill på min arbetsplats. Det är underbart. Men jag har funnits ute i den andra världen också. Jag har gått på byggen. Där var det inte så mycket bönor. Där var det mera bannor. Och där var det långa haranger. Och hemska bilder. Men även där kan man älska Jesus. Och så märkte jag någonting. Det var inte så många år jag var där ute. Men jag märkte någonting om det som var hårdast, tuffast, fräckast. När det började skrapa lite på deras välbefinnande fasad. Vem var de kom till? Jag var en ung grabb då. Hade inte mycket kunskap och erfarenhet av det kristna livet. Hade nyss börjat den vandringen. Och de kom. När liksom det krackelerade lite grann i fasaden. Och kom. Och så sa han, kan du be för oss? Vi har det jobbigt i vårt hem. Vi har problem med våran grabb. Och då var ju problemen ganska små på den tiden. Åtminstone vad vi förstår mot vad det är idag. Men då kom. Jag har inte fattat det förrän långt efteråt. Men det var ju han som har flyttat in här. Det var ju inte jag. Det var inte mig de vände sig till. Det var ju honom som bodde i mitt hjärta. Så välkommen in i matchen. Nu tar vi matchen imorgon, eller hur? Nu tar vi den imorgon. Inte därför att vi ska vara stora och duktiga, utan därför att han bor i oss. Surdegens evangelium. Det ska genomsyra. Så tänk när du går in på din arbetsplats. Här ska det genomsyras. Amen. Här ska det förändras. Det behövs en förändring. Det behövs en förändring. Och jag menar lösningen. Det är inte det politiska systemet. Det är församlingen. Det är lösningen. Du är en del av lösningen. Därför att du har. Himmelriket har flyttat in i dig. Himmelriket bor i dig. Och låt det börja påverka dina tankar. Låt det börja påverka till och med att den där som du har jobbit med, att Gud får börja röra vid ditt hjärta för den. Han kanske är den som behöver det mest. Vi skulle kunna titta i backspegeln lite grann och se vad vi har varit med om. Så låt surdegens evangelium, evangeliet om Guds rike eller om himmelriket, få börja genomsyra dig, oss och vår omgivning. Och till det sa allt folket:
Amen.
Herre, jag tackar dig för att du låter det här få verka i oss, Fader. Herre, du vet vi är enkla, bräckliga människor som misslyckas och tänker fel ibland. Förlåt oss. Herre, hjälp oss att sträcka oss mot det du har i beredskap för oss, Fader. Låt oss sträcka oss efter det nya riket, himmelriket, som börjar verka redan här och nu. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.